Så till sista avsnittet i vår sommarserie Skånska strandhugg. För 110 år sedan invigdes tågfärjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz. Kungsleden kallas den, och i sommar har antalet turister som väljer just den vägen från Tyskland till Sverige ökat rejält. I slutet av 50-talet rådde helt andra förhållanden. Det var bara vid ett enda tillfälle som hundratals östtyskar tilläts att resa till Trelleborg och även stiga av. Och det var vid färjelinjens 50-årsjubileum i juli 1959. Det blev en folkfest på den svenska sidan, men också ett välregisserat propagandanummer för DDR, som inte hade erkänts som stat av Sverige. Och där spelade operasångare från dåvarande Östberlin och hundratals folkdansare på Trelleborgsbesök en framträdande roll. Vi ska träffa rättshistorikern Per Nilsén på Lunds universitet, som dykt ner i svenska och tyska arkiv och letat efter tågfärjejubileet i text och som här i bild.
Jo, här ser vi färjeportalen, alltså den anordning som gör att färjeklaffen kan möta järnvägsrälsen och vägbanan för bilar och lastbilar på landsidan. Och här har vi då en dekoration som sattes upp i samband med att färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz firade 50 år, och året var 1959.
Solen skiner över färjorna som ligger inne vid kaj, och en av dem ska snart gå iväg över till andra sidan Östersjön. Där är portalen spetsig i toppen, och den står alltså kvar än idag. Men den ser inte ut riktigt som vid 50-årsjubileet 1959.
Det intressanta med dekorationerna här på färjeportalen är det att vi på ena sidan så ser vi Trelleborgs stadsvapen, och det andra vapnet är då Sassnitz stadsvapen. Och det gör ju nästan att man kan få för sig att den här färjelinjen är någon slags kommunal angelägenhet. Och det var den ju givetvis inte, det var en statlig angelägenhet. SJ på ena sidan som skötte den, och på andra sidan så var det de östtyska stadsbanorna. Anledningen till de här kommunala vapnen, de två stadsvapnen, tror jag hänger ihop med att Sverige helt enkelt inte hade erkänt Östtyskland som stat vid det här tillfället. Och därför försökte man då tona ner jubileet så mycket som möjligt.
Det här var 50 år av den här förbindelsen Kungsleden. Väldigt tjusigt halvsekeljubileum, och på 1950-talet ordentligt folkfest. Vem var det som ordnade den?
Ja, där kan man säga att både Sverige och Östtyskland hade ekonomiska intressen av den här färjelinjen. Gods och passagerare är ju inkomstbringande både för den svenska statsjärnvägen då, SJ, och för den östtyska statsjärnvägen som faktiskt fortfarande hette Tyska riksbanorna. Så det fanns ett delat intresse här, kan man säga. Man hade börjat från svensk sida att sätta in en ny färja, och i samband med 50-årsjubileet så satte man in en nytillverkad östtysk färja också. Samtidigt så utnyttjade de östtyska myndigheterna jubileet 1959 för att främja sina egna intressen, och de egna intressena var då naturligtvis att ytterst få till stånd ett erkännande från svensk sida av den östtyska staten. Och var inte det möjligt, och det visade sig att det var inte möjligt, ja, men så ville man åtminstone ha så mycket god press som möjligt. Affischen i då en svenskspråkig affisch som i själva verket är tryckt i Östtyskland. Det är ett folkdansande par i de tyska färgerna, svart, rött och gult, som dansar fram lite lätt begeistrade mot bakgrund av en stiliserad färgbild. Den här nyinsatta östtyska färgen, och man kan se de tyska riksbanornas symbol. Det intressanta här är också det att vi ser två stycken flaggor. Dels den tyska flaggan och dels den svenska. Och den tyska flaggan var identisk för de bägge tyska staterna, det vill säga Västtyskland och Östtyskland hade samma flagga. Och så ser man också en symbol där det står FDGB, det av kommunistpartiet ledda östtyska enhetsfackförbundet. Här ser vi på affischen att man gör reklam för att järnvägare från Tyska demokratiska republiken spelar, sjunger och dansar för er.
Ja, de järnvägare man lockade med på affischen, de bestod av inte mindre än 120 medlemmar i en kulturförening. Dessutom följde operasolister från Östberlin med. Operasångerskan Ruth Kepplinger från Staatsoper i Östberlin, som var en av de östtyska stjärnor som uppträdde i Trelleborg i juli 1959. Rättshistorikern Per Nilsén har letat material i både tyska och svenska arkiv om jubileumsfestligheterna.
Ja, jag var nere och rotade lite i förbundsarkivet i Berlin, alltså Bundesarkiv. Och där kan man då väldigt, väldigt tydligt se hur hela det här jubileet då ytterst faktiskt styrdes i väldigt hög grad ifrån kommunistpartiet itself.
Vad gjorde de rent konkret?
Det här var ju några år innan Berlinmuren byggdes. Berlinmuren byggdes 1961. Och bakgrunden till att Berlinmuren byggdes, det var ju framförallt det att Östtyskland förlorade väldigt mycket arbetskraft som helt enkelt flydde. Och här kan man då också se i det östtyska materialet, framförallt från kommunistpartiet, att det var väldigt viktigt också att se till att de östtyska medborgarna, att de också fick en grundläggande politisk information innan de sattes på tåget och färjan för sina framföranden i Trelleborg.
Av det tyska arkivmaterialet framgår att den östtyska statsjärnvägens politiska avdelning fick i uppdrag att se till att de som skulle uppträda i Trelleborg fick en, citat, grundlig politisk förberedelse. Och för hela kulturprogrammet ansvarade ytterst kommunistpartiets centralkommittés kulturavdelning. Hur medveten var man då på svensk sida om allt detta?
Jag hade nog varit ganska överraskad om man inte i varje fall från SJs sida var ganska väl medveten om detta. Gränsen mot Västtyskland och mot Västberlin höll ju på att stängas ordentligt. Man kände väl till de stora politiska problem som fanns där nere vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. 1953 så hade ju ägt rum stora oroligheter som faktiskt slogs ner av sovjetisk militär. Så man var mycket, mycket väl medveten om att det här var ju ingen stat som man egentligen vare sig ville stödja ifrån officiellt svenskt håll eller egentligen ha några närmare kontakter med. Bakgrunden till att Sverige inte erkände Östtyskland hänger bland annat ihop med den så kallade Hallstein-doktrinen, som gick ut på att var det ett land som erkände Östtyskland så innebar det negativa konsekvenser för det landet ifrån Västtysklands sida, det vill säga att Västtyskland hävdade att man representerade hela Tyskland. Så man var säkert mycket, mycket väl medveten om de politiska implikationerna.
Och där stod alltså intressena mot varandra i lilla Trelleborg med dess hamn och den viktiga färjelinjen över till en allt mer sluten diktatur, och festförberedelserna, de fortsatte.
Där kan man också säga att det fanns lite problem. Den östtyska marken var ju inte konvertibel, vilket gjorde då att man från östtysk sida fick reservera, jag tror det var 2000 västtyska mark för utgifter i yttersta nödfall. Men annars så fick då de östtyska deltagarna med sig små matpåsar.
Vi tittar på hur det här jubileet mottogs då. Det blev en hel del press i Sverige på det. Du har hittat det också.
Ja, Trelleborgs stadsarkiv är en veritabel guldgruva. Från östtysk sida så tog man helt enkelt med sig journalister för att det här skulle få en så bred täckning som möjligt. Här hade man då möjlighet att inför den inhemska publiken visar ändå på någon slags politisk acceptans ifrån det neutrala men ändå västvänliga Sverige. Och ifrån svensk sida så kan man då säga att både Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet täckte festligheterna.
Det är Sydsvenskan. Rubriken här är, eller underrubriken är, två städer firade Trelleborgsledens halvsekeljubileum. Men huvudrubriken är välregisserat färjemöte, och det handlar om att det var två färjor som möttes på ett snyggt sätt ute på havet. Men kan man läsa in att det var lite väl välregisserat politiskt sätt också, eller övertolkar jag?
I den svenska pressen så kan man tydligt säga då ett visst kallsinne. Svenska journalister åkte över till Sassnitz och intervjuade östtyska medborgare på ett, vad ska man säga, politiskt medvetet sätt.
Det var någonting med bananer.
Ja, en östtysk man reagerade över att helt plötsligen så badade Sassnitz i bananer, och att man tyckte det var lite överdrivet många bananer, och att i vanliga fall så har vi ändå inte det så dåligt så att man måste skicka in hela bananimporten till Sassnitz bara för att visa att vi har bananer i det här landet också.
Vad gavs det för bild av festligheterna i Trelleborg?
En ganska positiv bild faktiskt. Ibland så är det nästan så att man drabbas lite av en tanke på politisk aningslöshet. Och
vad tänker du på då?
Jo, det här att man faktiskt inbjöd till en propagandaföreställning från ett land som Sverige av rätt goda skäl inte hade erkänt.
Hur ser då trelleborgarnas bild av trafiken över Östersjön över till Sassnitz ut? På gågatan mitt i centrum hittar jag två herrar i 60-årsåldern som visserligen inte har några egna minnen från 1959, men väl av färjeturer över till Sassnitz under DDR-åren. Du heter?
Heinrich.
Tyskt?
Ja, jag är halvtysk.
Om du tänker tillbaka på färjelinjen under de åren, hur var det att åka över?
Precis som alla andra båtar. Inget mer förut.
Och det faktum att det var enkelt att åka över för oss och svårare för dem att komma hit?
De kunde inte komma hit överhuvudtaget. I början fick de lov att åka till Trelleborg, men det var för många som hoppade i land överbord. Så de får bara stå titta när båten går från hamnen i Sassnitz.
Hur då? Du heter?
Danny.
Du är också gammal trelleborgare.
Ja.
Och vad är dina minnen av färjan?
Ja, samma som Heinrichs. Det var lätt att åka fram och tillbaka. Var det. Det var där de skulle gå i land. Det var det. Deras stämplar tog hela passet en sida. Och hade de inte rätt stämpel, ja, då var det svårt att komma hem igen.
Och varför åkte du över?
Släktingar, tyskar.
De kunde inte komma hit?
Nej.
Hur tänkte du på den tiden?
Ja, man tänkte inte så mycket för att man var inte så gammal. Det var normalt.
Hur ofta åker ni över nu för tiden?
Det är inte mycket jag åker då.
En gång i kvartalet kanske åker, och då åker vi till släktingar.
Hur viktigt tycker du att båtlinjen har varit för stan genom året?
Ja, de har varit viktiga. Det är ju hamnen som bär Trelleborg.
Ja, det är ju lite, det är lite svårt att svara på. Båten eller färjelinjen förband en demokrati med en diktatur. Men samtidigt så gick det ju direkta tåg från Stockholm, Malmö, inte bara ner till Östberlin, utan tågen fortsatte ju faktiskt till Västberlin. Och ifrån Västberlin så kunde man ta sig längre söderut till andra väststater. Men ser man i östtyska guideböcker ifrån denna tiden, där står då östtyska glada på hamnpiren i Sassnitz och tittar på hur fartyget glider bort i fjärran.
Det sa Per Nilsén, rättshistoriker verksam vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Reporter var Dodo Parikas. Och det här, det var den sista delen i vår sommarserie Skånska strandhugg. Under rubriken Serier på vår hemsida hittar du alla sommarens avsnitt.